Så, i den här podden så har vi tänkt att gå tillbaka lite i tiden och prata om vad vi önskade att vi visste från början. Någonting som vi vet nu som vi hade velat veta från början.
Mm.
Och att vi pratar lite om vilka misstag vi gjort. Någonting som vi faktiskt hade gjort annorlunda om vi hade haft den kunskapen vi har idag.
Precis. Ja, men för vi har ju liksom skapat e-böckerna samtidigt som vi också tränar våra egna hästar och utvecklas. Så mycket också av materialet vi har skapat är för att vi själva har behövt ta tag i det.
Ja.
Som frustrerade hästar, hästar som inte vill gå fram. Och
hästar som är rädda.
Ja.
Ja. Och vi har verkligen haft fördelen att få träffa väldigt många olika hästar med tanke på att vi redan från början har varit instruktörer och på det viset träffat jättemånga och inte bara våra egna.
Precis.
Så det har varit en stor fördel.
Mm.
Men vad hade vi gjort annorlunda? Ska vi börja
vad hade
där?
Vi gjort annorlunda? Jag vet att den tanken som ligger närmast i hans just nu är ju att jag hade önskat att jag tidigare hade börjat klicka uppsuttet.
Mm.
Att jag hade nästan, för annars är det ganska vanligt att så fort man börjar klickerträna så är det det man gör vid sidan av ridningen eller så är det där man börjar. Och så spenderar man väldigt mycket tid ifrån marken. Vilket ju vi två är vana med eftersom vi är NH-instruktörer. Och då var det mycket träning från marken. Det var så man värmde upp innan man red. Så vi är vana att spendera mycket tid på marken. Och det har ju absolut inga problem med. Det är kul. Men nu i efterhand, nu när jag vill ha lite mer ridning.
Mm.
Så vet jag att det hade varit så mycket lättare med båda mina killar. Eller framförallt med Frodi. Om jag hade bara börjat rida och klicka i ridningen.
Mm.
För han har ju lite små trauma i ridningen. Han blir inte farlig men han går inte framåt. Han tycker inte ridningen är kul överhuvudtaget.
Nej.
Så hade jag börjat utforska klickträning i ridningen tidigare. Och med tidigare så menar jag ju innan vi hade tränat så himla mycket ifrån marken.
Mm.
För då blir det ju sen lite... liksom, varför ska han sen vilja ha mig på ryggen? När vi ju kan träna inför marken och ha det skitkul och han känner att han är superduktig och jättebra på det han gör. Mm. Varför ska jag då kravla ner på hans rygg? För alla de minnen han har från ridningen är ju blä.
Precis. Det är ju det som är förstärkningshistoriken. Mm. Att vi bygger, medan vi tränar så bygger vi en historik. Och då har du hunnit bygga jättemycket positiv historik i en viss situation men inte i den andra situationen. Mm. Där han bara har de här gamla minnena.
Mm.
Som jämfört med det nya ni har gjort. Nej,
precis.
Tack.
Precis.
Inte lika spännande.
Nej.
Så, och med tanke på det, när jag fick vattnar för, ja, nu är det 1,5 år sedan. Närmare 2 år sedan snart. Då hade ju det lite i åtanke, för jag minns att vi pratat om det en del då också. Och valde då att faktiskt fortsätta rida honom, eller redan från att börja rida honom ute i skogen. Därför att det har han aldrig tackat nej till. Han har alltid varit positiv till ridningen ute. Nej, det säger jag fel. Han har alltid varit okej med uppsittningen när jag ska rida ut. Där har han aldrig sagt nej. Han har inte alltid varit okej med att gå ut. Och det har ju inte varit ridningen som sådan utan snarare bara ute. Gå ifrån stallet, lämna någon annan häst och vad det nu kan vara. Och det har jag ju fått ta hand om. Såklart, men det var inte ridningen som sådan.
Mm.
Men nu på senare har jag börjat rida i paddocken. Vilket jag har skjutit på under lång tid. För att jag inte varit motiverad. Och då väljer jag att, med tanke på det här då, väljer jag att inte träna så mycket för marken först. Utan direkt sitta upp och det är där träningen börjar.
Mm.
Men med det sagt så skulle vi inte gjort så med alla hästar, eller hur?
Nej, absolut.
Det här är ingenting som vi kan rekommendera generellt sett.
Nej.
Därför att vissa hästar är inte redo och de behöver den här shapingen in i ridningen.
Mm. Ja, men för där har du en häst som är ganska explosiv. Eller en häst som är ganska stissig, har lätt för att bli stressad och reagera på saker. Och tycker att saker vid paddocken kan vara läskiga. Då har man ju jättemycket att vinna på att börja mycket ifrån marken där man är tryggare. Där man kan jobba i skyddad kontakt. Och då kan man liksom börja förändra känslorna först.
Mm.
Och se till så att hästen är lugn i paddocken. Lugn och känner igen allt det där. Och så kan man hoppa upp sen och se... då hur, och då börjar, men kan vi skitta fram och kan du få godis för er? Och hur känns hästen? För då blir det också hur mycket är den påverkad av ridningen? Och hur mycket är den påverkad av miljön?
Eller hur?
Det är jätteolika. Vissa hästar har som sagt upplevt att nej, ridningen är hemskt. Ugh. Men att vissa hästar tycker att nej, men den är helt okej.
Men jag är rädd för traktorn som står där. Exakt. Eller det här läskiga hörnet i paddocken. Exakt. Eller vad det nu kan vara.
Exakt. Eller just rida ut som, alltså det, man vet aldrig liksom vart saker och ting har fastnat.
Andra hästar har ju problem med ridningen just för att det har varit obehagligt. Alltså det finns en smärthistorik eller inte så att någon har varit otrevlig mot dem utan det har gjort ont.
Precis.
Och då har vi också ett helt annat problem. Då kan vi inte bara hoppa upp.
Nej, absolut.
För det kommer inte hjälpa den hästen.
Nej.
Så det är så här typiskt beror på.
Ja, precis. Ja.
Men när allt omkring, när hästen inte har ont och inte är rädd och så vidare, då kan det absolut vara en fördel att börja rida och klickerträna i ridningen tidigt. Så att man får med sig den här förstärkningshistoriken upp i sadeln.
Ja, mycket tidigare än att spara den till ett halvår senare.
Ja.
Eller så. Så det är ju mitt första tips som jag har tänkt på. Och där var väl ett problem som jag sen ganska snabbt då insåg när det kommer till ridningen. Var ju att jag tränade på uppsittningen. Och det gick ju bra. Och sen när jag väl hade fått hoppa upp, då ville jag ju att Frode ändå skulle kunna få säga nej. Så jag passade samtidigt på att träna in en avsittningssignal. Så när jag hade hoppat upp så gav jag honom godis och sen sträckte jag fram min fot. Så att han fick nosa på foten. Och när han nosade på foten så hoppade jag av. Och han upptäckte att det var ju världens roligaste lek. För att det var ju ganska okej att bara få upp mig. Men sen kunde han ju få av mig igen.
Ja.
Och det var innan jag hade fått in någon skritt.
Ja.
Eller andra saker.
Eller någon hysterik liksom.
Ja.
Nej, ingenting.
Och då är det ju klart, varför ska han be mig vara kvar där uppe? När han tycker att ridningen fortfarande är pest.
Ja.
Så det är ju, å ena sidan, jag vill ju fortfarande inte tvinga honom till någonting jättehemskt. Men samtidigt så finns det ju där, det finns en historik av att han bara förväntar sig att det ska vara jättehemskt.
Och då blir det ju liksom inte ett äkta val. För att han vet inte riktigt vad han väljer emellan.
Nej.
Han väljer bort någonting som du inte hade, du hade inte tänkt att rida så som ni gjorde då.
Precis. Precis. Och samtidigt som, och så på Frode vill jag, har det ju nu blivit en liten process där jag säger, ja men jag vet att du vill att jag ska hoppa av, men förlåt, men vi får gå vidare liksom.
Ja.
Och jag försöker komma runt det och lite sådär. Och bygga upp historiken i ridningen igen. Men där har vi ju istället, på Mero eller mer explosiva hästar där man kanske känner att men Meros kropp har ju inte varit helt med. Så jag vill, samtidigt som han blir väldigt uttrycksfull. Och det har hänt bockningar och sådär. Så jag vill ju hellre, om han skulle vilja få av mig, så vill jag ju att han har ett lugnt sätt att säga det på.
Ja.
Så där, nu bakar jag ju in det lite lugnt. Men samtidigt så är det ju det viktiga här som alltid att kolla av hästen och verkligen känna av att okej, nu börjar han ju gå lite långsamt. Han svarar inte lika bra för hjälparna längre. Nu har han stannat och tittat lite och han har ju fått för sig att börja krafsa. Och jag får en känsla av att det är hans sätt att säga nej, nu räcker det, nu är jag klar. Och samtidigt som jag vet att hans kropp inte orkar. Så att jag försöker ju ha, under tiden försöka hitta signaler som funkar. Men samtidigt då när jag väl hoppar av, då bakar jag in den där avsittningssignalen.
Så som du vill ha den liksom.
Exakt, så att jag och han kan vara säkra på att okej, nosar han på min fot, då vet jag vad det betyder.
Ja.
Än om han bara är osäker eller vill titta på något annat. Och det är därför han står still. Liksom.
Mm.
Så det är fördelen av att ha en väldigt tydlig signal.
Mm. Men det är verkligen någonting att fundera på. För att frågan är också att när man har en sån signal, snälla hoppa av. Om vi då inte lyssnar på det, kan vi då... Man får verkligen föreställa sig, kommer jag vilja lyssna på det alltid? Eller vilka regler ska vi ha kring det här med just den här hästen? Och det kan vara olika beroende på... Vi kanske har den för att vi vet att hästen kan få ont i sin kropp. Då är det jättebra att ha en sån signal till exempel. Och det kan finnas andra anledningar. Men det är verkligen någonting att fundera på. Det är inte så himla lätt att säga att så här ska det vara.
Nej, så här vill man alltid ha
det. Nej, för att vi är olika med alla våra hästar också. Så att någonting som man behöver föreställa sig, hur kommer det här se ut framöver.
Och där, en annan sak som jag började ju min klickerresa väldigt tidigt med intrinsen. Med alltså de som tränar mycket crunches och mycket att hästen ska få känna sig badass. Och visa häftiga rörelser.
Stegringar och vacker trav.
Precis, och att hästen får liksom galoppera och vara busig. Och att det förstärks. Och fördelen är ju att jag fick ju de två hästarna som inte kunde röra på sig, som vägrade att skritta och trava. De började ju visa passage och hade galoppfattningar och galopppiruetter och allt möjligt inom bara några månader. Så att det var ju otroligt. Men sen märkte jag att det finns dagar då jag så här, nu vill jag bara skritta ut på vägen. På en bilväg där bilarna kör väldigt fort. Frode hade aldrig fått godis för att skritta, för att deras regel är att man aldrig ger godis för sådana basic saker.
Nej, just det.
Utan de får bara godis när de anstränger sig hårt. Ja. Mm. Så vad erbjuder Frode då på vägen när man har bilar som...
Galoppfattningar.
Allt möjligt. Och det är en sak när man har en liten Frode på, jag vet knappt vad han är, knappt 1,40 liksom.
Mm.
Och jag är väldigt bekväm och han är så pass känslig som skulle jag skrämma honom med lite tryck och eftergift på något sätt så skulle han...
Ja. Inte äta upp dig eller hoppa in i någon bil.
Han skulle liksom, oj vad hände? Och så blir han stilla för det är så han reagerar på saker. Det är därför han har varit så... men jag visste ju vart efter att oj okej, jag kan inte heller sadla min häst. Nej. Han vill bara gå och göra crunches och gå ner på ridbanan. För varför ska vi sadla eller borsta eller kratsa hovar?
Nej.
När han får klick för massa roliga saker i paddocken.
Ja.
Och där jag tänkte att okej, jag kan göra alla de här coola grejerna. Men jag kan inte sadla, jag kan inte hoppa upp, jag kan inte göra allt det här. Så det var där jag började inse att klickträningen är väldigt mycket mer värdefull även i vardagen. Och inte bara för alla de här fancy sakerna.
Mm. För att få en balans i det helt enkelt. Ja. För alternativet hade ju varit att du då hade sagt nej till det i vissa situationer eller så här, använt tryck eftergift då istället för att liksom tvinga fram det här.
Mm.
Och det vill du inte heller göra,
nej.
Såklart.
Varför då? Nej. När man ser hur effektivt det är och hur glad häst man får som, är, som vill liksom, då är det ju lika bra att han faktiskt vill och kan vara, ja, men känna att han faktiskt deltar i borstningen och deltar i sadlingen och inte bara någonting som jag gör mot honom.
Ja. Och sen har vi också en tanke att det skulle i vissa lägen med vissa personer eller vissa hästar så kan det ju bli farligt att bara klicka för stora rörelser. Det blir extremt olämpligt i vissa situationer.
Ja.
Och då riskerar vi skada oss slash att vi måste säga nej.
Ja.
Och liksom bestraffa hästen för det vi precis har lärt den.
Exakt.
Så och då blir det ingen balans.
Nej. Och jag har knappt klickat för sånt på Mero.
Mm.
Mero och jag har ju tränat på lugn, skritt, avslappning, lugn, skritt i 2 år tror jag, innan vi började med någonting annat.
Och där kommer vi till en punkt 3 blir det då väl kanske. Så här, att vi faktiskt behöver klicka och belöna mycket, mycket oftare än vad vi trodde kanske eller vad vi gjorde från början. Så i början hade vi väl en tanke om att vi ska bara klicka och belöna när hästen gör rätt eller när den verkligen anstränger sig eller gör någonting litet extra.
Mm. Den får ju kämpa för sin godis, jag kan ju inte stå och mata den gratis.
Nej, precis. Verkligen inte. Utan du måste verkligen jobba för det. Och det har man, och det leder ju till frustration, har vi absolut upptäckt. Så det hade jag definitivt gjort annorlunda med alla mina hästar. Att jag skulle ha varit mer frikostig helt enkelt. Och på det viset undvikit mycket frustration hos allihop faktiskt.
Vågat mata.
Ja, och tänka mer att vi faktiskt satsar på känslan först. Mm. Och förändra känslan snarare än att man vill ha någonting stort och fancy direkt.
Ja, och det är väl det egentligen hela gräsutmaningen, godis och gräsutmaningen har kommit upp ur. För jag tänker liksom även innan man klickertränar. Alltså hästar, när de ser höpåsen med mat, framförallt våra smala hästar som vi bantar hela tiden för att de är så tjocka. Eller det går upp i vikt så lätt. Jag menar, hur reagerar de när man ska ge dem lunchhö?
Mm.
Alltså det är inte en, jag får mer mat, vad trevligt. Utan det är, oh my god, ge mig mat.
Jag har varit utan så länge.
Ja, så att alltså, de flesta av våra hästar överlag i Sverige har ju stress kring mat.
Ja.
Så det är ju inte så konstigt att sen när vi använder ändå godare mat att träna med, att den där stressen kring mat sitter kvar.
Ja.
Och det är väl också det första som, skulle jag få en ny häst så är det första jag skulle titta på. Kan vi bara hitta lugn kring vilken mat som helst?
Ja.
Kring gräs, kring hö, kring bara umgänget.
Ja.
Innan vi börjar liksom begränsa så som vi gör när vi klickar tränaren. För då blir det där, men vad ska den få godis för?
Mm. Och då blir det uteblivet godis kan jag verkligen uppleva som bestraffning för hästarna som... negativ bestraffning.
Yeah.
Och då blir de frustrerade och vi får beteenden men vi får det med antingen med lång latenstid eller så får vi det här hästen som kanske springer i kapp med öronen bakåt.
Mm.
Det är ganska typiskt tycker jag. Såhär, häst som ser såhär sur ut medan han gör alla grejer för att såhär, sammanbiten och vill ha godiset. Men han trivs inte med det helt enkelt.
Nej. Nej, och det är väl väldigt vanligt tyvärr inom intrinsen rörelsen också att det blir att hästarna gör väldigt mycket saker ur frustration.
Ja, och det klickar vi för då. Mm. För då gör de här stora fancy grejerna för att de börjar bli väldigt, väldigt arga för att de inte fått någon godis här.
Ja.
Och så
för att
klickar vi för det.
Så ofta.
Ja.
Och då blir det ju att den känslan sitter kvar sen i träningen och i rörelserna. Och det är ju inte riktigt det vi vill.
Nej.
Sen i vissa lägen så kan jag tycka att det är... Alltså med några extrema hästar som absolut inte har någon lyssgnista. Då tar jag hellre lite hallå, kom igen, ge mig godis!
Mm.
Än ingenting alls. Men eller överlag.
Det är samma sak igen. Mm. Det beror på liksom.
Det beror på. Ja. Det beror på vilken häst det är.
Men vi hade absolut behövt ge mer godis från början. Mm. Och inte vara så giriga.
Ja. Mm. Ja, men liksom jobba med, det är väl en process genom hela klickerträningen att jobba med sina egna tankar. Att så här, jag kan inte stå och mata mina hästar. Vad ska grannarna tro att jag bara går och matar mina hästar? Mm. Ska jag inte rida någon gång?
Och jag tror också att det bottnar lite i att man kanske, man kommer inte från ett nollläge när man börjar klickerträna. Utan speciellt vi som var i en situation där vi ändå var två stjärnor på räddningsinstruktörer. Vi hade någon slags känsla av att vi kan saker. Och så behöver backa så pass mycket när man börjar klickerträna och stå och mata sin häst på ingenting. Mm. Det är ett väldigt stort steg. Så att det beror också på vad man har för historik själv. Vad man kommer ifrån och vad man med samma häst precis har gjort. Mm. Ja, men vi jobbar på galoppombyten. Mm. Och ska jag nu stå och mata med häst för att den inte ens skrittar? Det är för långt. Det är ett för långt kriteriesteg för människan. Mm. Mm. Och därför har vi, är det många som behöver gå vägen på det här viset. Och sen komma på att okay, jag skulle ha gjort så här från början.
Ja, exakt.
Så det kanske är inte så... Vi kanske inte behöver vara så hårda mot oss själva kanske i det här heller eftersom
jag tror att många kan känna igen sig. Nej, men jag tror att många ändå kan känna igen sig för det är alltid, ja men de andra i stallet rider ju ut.
Mm.
Och de andra i stallet gör ju det här, de tränar för tränare och sådär. Och ja, nej, men här står jag och target tränar min häst i skyddad kontakt i boxen.
Mm.
Det är en tuff miljö överhuvudtaget och det är tufft att vara först eller en av de första liksom, att göra någonting.
Oh ja. Ja, precis. Många elever upplever ju en viss kritik i sin miljö. Även om den inte alltid är uttalad så får man blickar. Liksom. Ja, absolut.
Mm.
Och det underlättar ju verkligen saken. Det kanske gör att man pushar hästen lite mer och sig själv lite mer än vad man egentligen hade velat.
Mm.
Och då är vi där igen. Mm. Där. Så småningom kommer vi på att men det är lika bra att backa i alla fall.
Ja,
för att verkligen få de resultaten som vi vill ha. Och då går det så mycket snabbare.
Ja.
Och det är det som verkligen vi upptäckt under tiden. Att det spelar ingen roll vad vi tycker att hästen borde kunna. Utan det är hästen som avgör det och behöver den backa så pass mycket. Gör det!
Då för måste vi göra det, för sen kan det gå fort. Det kan räcka med 2 dagar och sen är vi där igen.
Ja.
Så är vi liksom på där vi ville vara från början.
Ja.
Absolut. Nej, men för där, ja, men här när vi pratar om våra egna tankar också och lite med stall så är ju miljö så himla himla viktigt.
Mm.
Alltså vi pratar ju alltid om att miljön är viktig för hästen, att men vi ska inte gå och träna någonstans där den är rädd. Utan vi jobbar på att den ska vara så lugn som möjligt. Och liksom anpassa miljön så att den underlättar vår träning och inte skälper den.
Mm.
Och samma är ju verkligen för oss. Att anpassa våra miljö. Och våra miljö kan ju både vara fysisk men också mental.
Mm.
Att faktiskt ta hand om sina tankar så att man mår bra. Så att man gör det man tycker är roligt.
Mm.
Och så att man faktiskt klarar det. Och vi har ju många elever som har kämpat i stall där de inte har trivts. Och när de väl efter ett antal år insett att det är dags att flytta.
Mm.
Så har det blivit så mycket bättre. Sen kanske de har flyttat några gånger innan de har hittat helt rätt.
Mm.
Men det påverkar så mycket verkligen. Så det är väl ett tips som jag har allmänt liksom som instruktör upplevt genom tiden hos elever. Att stall, vart man står, är verkligen det är A och O.
Ja.
Och trivs du inte redan nu så kommer du inte trivas bättre när du börjar klickerträna.
Nej.
Antagligen.
Nej. Å andra sidan finns det också sådana exempel där fler istället kanske har följt med så småningom. Liksom. Ja, att man, det har varit väldigt ensamt först. Men att sen att det har smittat av sig lite.
Ja. Och det beror på vilken stämning det är från början. Liksom.
Absolut,
Precis.